Idag vill jag läsa mer ur två sammanhang, men vi börjar med det ena. Och det är ur första Korinthierbrevet 1 och 26-31. För vi gör det så ber vi. Herre Jesus, möt mina älskade vänner som ska stå ut med mitt svorska tungomål. Tack att du tar hand om dem. Tack att jag fick komma hit. Tack att du vill välsigna dem efter din nåds rikedom, och icke minst barnen, ungdomarna, och att vi alla upplever fällskapet tillsammans. Första Korinthierbrevet 1, från versen 6 och 20. För se på deras kall, brödre, att icke mange vise efter ködet, icke mange mäktige, icke mange av höj ett blev kallt. Men Gud har utvalt det dåraktiga i världen för att göra det vise till skamme, och Gud har utvalt det svaga i världen för att göra det som är mäktigt till skamme. Och det som står lavt i världen och det som blir föraktat har Gud utvalt, och det som icke är noe för att göra det som är noe till ingenting, för att inte ett köd skulle rosa sig för han. Men det är av han att dere är i Kristus Jesus, han som för oss blev visdom från Gud och rättfärdighet och helliggörelse och förlösning, för att, som det är skrivet, den som rosar sig, han ska rosa sig av Herren. När Gud arbetar, så är det direkt motsatte till världens synsätt. Nu ska jag igen ta mig. När Gud arbetar här nere på jorden, så är det direkt motsatte till världens synsätt. Världens synsätt har mycket fälles med Gro Harlem Brundtland, som sa det att det är typiskt norsk att vara god. Och jag husker året då arma Trine Hattestad blev bara, inom gåsögnen, nummer 5 i världsmästerskapet. Jag syns det är ganska höjt upp på listan, syns ni inte det? Bli nummer 5 ifrån ett litet land med 4,5 miljoner invånare i en spydkonkurrens som sträcker sig ut över hela världen. Men herlig fred, vad mycket pepper hon fick för att hon var nummer 5 och icke nummer 1. Vi har gärna det i världens synsätt. Vi ska vara först, bäst. Och går det att bli vackra, så är nog det bra. Här kan ni se att det står: få se på deras kall, brödre, att icke mange vise efter ködet, icke mange mäktige, icke mange av höj ett blev kallt. Han begynte icke med det som var det intellektuella delen i samfundet. Han begynte inte med de mäktiga, och han begynte inte med de fina titlarna. Du vet, jag är så pass gammal, det har ni ju räknat ut när man har varit gift i 43 år. Så jag kan huska tiden då titlarna var väldigt viktiga. Jag arbetade ett tag och några år på ett försäkringssällskap, och när jag då skulle skriva breven till dem i de försäljningsskadeärendena, så var det viktigt att fortälla dem vilken titel de hade. Om man var lärare, eller om man var professor, eller om man var det ena eller det andra. För titeln, den var jamen så viktig. Och det ska jag säga dig, ibland så gjorde de det klart känt när de kom sin titel, som de menar medfört att de visste mycket bättre än alla andra. Jag ska inte tala om vilken yrkeskategori, men det är intressant, det är lite mer. I versen 27 så säger Gud har utvalt det dåraktiga världen, alltså det svaga, det som inget är. Tänk när han väljer att ta något som inget är. När vi tänker på människor och tänker på, tänk om den kunde bli frälst, så kan man föra, tänk om den blev, för du vet, det är en väldig resursperson. Tänk om vi finner den resurspersonen hit. Och det vore ju fint här på nästun om ni, ja, någon stortingsrepresentant eller någon partiledarsön eller någonting sånt här. Jo, jag har hört om att sånt kan hända. Jag ska säga dig, vi vet väldigt lite vad som är en resursperson i Guds ögne. För Gud utvalgte det som världen, det allmänna synsättet, syns är svagt. Och varför gjorde han det? För det han skulle göra allt det mäktiga som världen har fått till skamme. Det, med andra ord, så skulle de förstå att de kunde ingenting. Här kommer han och han kan ingenting. Och det ska jag se där. Bara att se i Bibeln. När disciplarna trädde fram i apostlagärningarna, så menar de ju att det här är ju fiskare. Inte kan en fiskare tala om för oss som är teologiskt utdannade vid Gamaliels fötter och så vidare, hurdan det ska vara. Men det var just det de gjorde på trots av att de var svaga. Det som synes och vära noe ska bli till intet, för att göra det som är noe till ingenting. Och så har vi det här. Varför? För inget köd skulle rosa sig för ham. Alltså, vi har ingenting att briska oss för dem. Enten vi är norrman eller svensk eller vad vi är, så har vi ingenting att briska oss för. Och rosa oss av har inget att komma med. Det här har varit Guds princip sedan eldgammal tid. Får jag spöra docke, vet ni om Israel var störst, bäst och vackrast, eftersom han valgte detta folket till sitt folk? Ja, i femte Moseboken så står det i 7:7. Icke fordi dere var större än alla andra folk, var det att Herren hade dere kär och utvalgte dere. För dere var det minste av alla folken. Kan du tänka dig? Han tog det som var minst. Varför? För då kan han bevisa sin storhet så oändligt mycket mer i det hela. Jag syns det är befriande att vara med i Guds menighet och veta att han är icke på den måten som världen är runt omkring. Han ser inte till om du är ung eller gammal, om du har stor inkomst eller liten inkomst, om du har så många studiepoäng. Icke tro ett ögonblick att jag föraktar den som är studerad. Men det har icke med utväljelsen att göra vad Gud kan använda. Han kan ta det som ingenting är. Ska vi ta några exempel? David, det är en fin sak att läsa om. Om David står det att han är mannen efter Guds hjärta. Vilka familjeförhåll hade David? Ja, han hade ett antal bröder. Och de är inte speciellt goda. Kommer ni ihåg vad sen det var när han kom dit ut, när Goliat står där och skroderar och har sig. Hans äldre blod blir så vanvittig sint på han. Och skäller han ut och säger att han har ett ont hjärta. David, han var icke den förnämste i söskenflocken. Men han blev utvalgt. Hurdan kom det sig? Ja, det är ju så att Samuel, han kom dit, hade fått order av Gud i himlen: dra till Isais hus, en av guttarna hans ska du salve till konge, och jag ska siffra vem det är. Och så såg han förste, och han blev fin som konge. Alltså, han såg på utseendet, vet du, stor och höj och kraftig. Jajamän, det är säkert han. Så sa Gud till han inne i hjärtat: glöm det, Samuel, det är inte han. Du ser till yttre, men jag ser till hjärtat. Och så går han igenom hela söskenflocken. Och så kommer vi till den som inget är. Han har icke ens sänds bud på. Det är ingen som bryr sig om David. Varför? Han är minst. Sen kan det vara andra ting, men jag ska inte ge mig in på mina tankar med det. Men han är föraktad. Han är yngst och han är avglömd. Han kan hålla ihop med sina får och söver och getter där ute och göra det. Så har vi fest med Samuel. Sänd bud på han. Och du vet vilken sensation. In kommer han som är minst. Står där som en ung tenåring sannsynligtvis på föran sina bröder. Och så tar Samuel oljehornet. Och salver han föran ögnene på alla dem som syntes. Åh! Det är jag som har blivit utvalgt. Så blir det den de aldrig hade tänkt skulle bli. Tycker ni inte det är härligt? Kan ni lägga ihop det? Halleluja hjärta. Tänk att Gud är helt annorlunda än vad vi är. Han ser och han visste vad som bodde i hjärtat, och han valgte det som rätt var. Gud har aldrig valgt fel. Har du tänkt på det? Vi väljer fel. Vi bedömer folk lite efter som vi ser dem och uppträder dem. Och det är många, exempelvis bilsäljare, som har gått på en mina, vet ni det? Ja visst. Det har kommit in någon i arbetskläder och pengar i lommebok har de haft, och så har det kommit in någon med sån här dressjacka och slips, och ja, och han har fått säljaren på sin sida med en gång. Han måste nog ha det bra. Och den andra som hade lite skitna kläder och sånt, det var ingen som brydde sig, så gick han över till konkurrenten och köpte 2 bilar istället, för att ingen brydde sig om att han var där. Så väldigt lätt ser vi på det yttersta. I domarboken, det är en intressant bok, så träffar vi på en kar som heter Gideon. Det är väl lite rart att inte folk kallar fler barn, alltså ni som tänker på barn och sånt, att skaffa. Gideon är ett fint namn. Ja, det är många som säger att vill ha namnet Jakob. Det är jag icke enig. Jag skulle inte drömma om att kalla min son för Jakob. Vet du varför? Därför att Jakob betyder bedragan. Jag kan väl inte gå och ropa och stå på trappan och ropa bedragan kom in. Usch, sa en ung mamma. Hon hade en liten son som de här kallade för Jakob. När jag hade talat om Jakob någon gång, så kom hon fram efteråt. Så, usch, usch. Ja, men sant är det. Nu ska vi titta på Gideon i domarboken 6:15. Lär det nu vara också sagt, för att gå tillbaka till Jakob, att Jakob fick en förvandling. Så är det någon som heter här i Jakob i första eller andra namn, så tar det inte så blodigt. Han blev en kämpe i Guds rike så småningom. Så jag har garderat mig här, så inte någon går hem och säger. Ja. Jo, titta på versen 15. Då sa han till han: å min herre, hvordan ska jag frälsa Israel? Sannerligen min ett är den svakaste i Manasse, och jag är den ringaste i min fars hus. Det är nöd i Israel. Midjaniten har brytit in över landet, och vi vet inte hur många det var, men det var så många så stor så det var som sanden i havet. Det är rätt mycket. Syns ni inte det? No, det är sanden i havet som ligger där nere. Och så kommer Gud till en man vid namn Gideon, en ung sådan, och säger till han: Gideon, jag vill att du ska samla Israel och gå emot midjaniterna. Och då säger han just det här: min ätt är den svakaste. Så nu ser du hela Manasses stam, och vi kan ha det som en sån bild så. Och så gör vi liksom en ihopaträckning hit ner. Där nere befinner sig Gideons släkt, längst ner. Ingen brydde sig något särskilt om Jerubal, som pappan heter. Och den som är längst ner i huset, det är Gideon. Den stackaren kom Gud till. Ja. Men han, själv den ringaste, han blir valgt av Gud. Och du kan se i versen 16: sannerligen, jag ska vara med dig, och du ska slå midjanitterna ner som en man. Och lite senare här så kan vi vara med om och se i versen 34. Det skedde någonting med Gideon. Han som inte hade självförtroende för 5 öre. Här kan finnas någon som sliter med självkänslan. Man gör gärna det när man är i ungdomsåren och i barnaåren. Man jämför sig med de andra som finns runt om. I klassen, i familjen, i vännerlaget och ibland i menigheten. Jag kan inte som han. Jag kan inte synga som henne. Jag ser inte ut som den. Ja, här är många sådana saker. Men så sker det någonting med Gideon utöver att Gud talade till han. Men Herrens ånd kom över Gideon. Och tänk att när den helige ånd kom över Gideon, så förvandlas denne pussling eller pinglete type till att bli modig. Så han blåste i basunen, och släkterna hans, abisseriterna, samlade sig och följde han. Kan du förstå hur det kan ha sig att de följer en man som De har räknat med er där nere. Vem är det som blåser i hornet? Det är Gideon. Ska vi följa han? Ja, vi följer han. Varför? Den helige ande hade rört vid Gideons sitt hjärta. Det är intressant att följa det här. För om man ser lite vidare så blir det så småningom en stor drabbning mellan Gideons män och midjaniterna. Och först hade han mot sanden i havet har han 32 000. Syns ni är mycket? Icke mot sanden i havet. Det är så lite så intressant. Så sa Gud, det är för många Gideon. Jaha. Du kan se ifrån att de som är rädda, de kan gå hem. Ja, då gör jag väl det då, säger Gideon. Och så gör han det. Och 22 000 drar av gården med en gång. Kära Gud, säger jag. Det ska vilja till att bli rört av Herren när man ser att 2/3 rasar av gården. Ja, jo, vi är rädda så vi går. Då är 10 kvar. Det är för många. Och så vet du att det slutar med att det blir 300. Varför ville Gud ha 300? Han ville ha så lite så hans under skulle bli så stort. Det icke midjaniterna hade regnat med, det hade Gud regnat med. För han hade valt Gideon och han hade rört vid dem där nere, till och med midjaniternas läger. Så en av dem fortäller midjaniternas kung, när han har haft en dröm om en kornkaka, tror jag det var, som rullade ner och krossade alltihopa, så säger han, det är Gideon. Herren hade förarbetat med det som inget var, för att göra det till skamme som var Noe på den tiden. Och så vinnes en underbar seger. Är inte det härligt? Jag måste ge er ett ord, ni som är lite yngre. Ja, yngre yngst kan vi väl inte säga, då kanske det blir galet därmed. Men ur Jeremia ska ni få ett minneord av mig, alla ni som tillhör de här flotta åldern som heter tenåren. Och det får ni ifrån Jeremia 1 och ifrån versen 4. Och det, då kan ni sätta datumet, om ni vill, i Bibeln. Och sätta, detta har vi fått som ett minneord på mötet. Då kom Herrens ord till mig och det löd slik. För jag formet dig i mors liv. Kände jag dig? Hörde du det? Du var känd innan du blev formad. För du blev fött. Heliget jag dig. Jag satte dig till en profet för folkeslagen. Då sa jag, å herregud, se jag kan inte tala, för jag är en ungdom. Jag är väldigt glad att höra jäntorna som läste Bibeln här. Men vi vet oss en där när vi är yngre, jag kan inte. Jag är för ung för att göra det här. Men Herren sa till mig, si icke, jag är bara en ungdom, för du ska gå till alla dem jag sänder dig till. Och allt det jag befaler dig ska du tala. Flykt bara icke för dem, för jag är med dig. Jag ska utfri dig, säger Herren. Då räckte Herren fram sin hand och rörte vid min mun. Och Herren sa till mig, se, jag lägger mina ord i din mun. Det är inte det vi har tänkt ut. Det är det Gud lägger ner i hjärtat. Och då kan han använda en ung, eller han kan använda en ålding som Mose, 80 år gammal. Han kan använda en som Noah som var ännu äldre. Och nu, vänner, tar vi den där andra delen av det vi har läst ur Korinthierbrevet. Vi ska läsa ifrån kapitel 2 i första Korinthierbrevet. 5 vers. Och jag, bröder, då jag kom till er, kom jag icke med framragande talkunst och eller visdom och förkynte Guds vittnesbörd för er. För jag var fast bestämd på att jag icke ville vita noe bland er utan Jesus Kristus och ham som korsfäst. Jag var hos er med stor frimodighet och kände mig stöddig och fin och visste att jag har predikat på många andra platser, så det var enkelt för mig att vara hos er. Nej, det var det inte. Jag var hos er i svaghet, i frykt och stor bävern. Det finns ett kor, har ni tänkt på det? som har en ganska medryckande melodi, som är så här: jag fryktar dig, jag är aldrig rädd, för du är med mig varje dag. Det brukar jag säga när jag har hört folk synga den. Har ni aldrig varit rädd? Fryktar ni aldrig? Härlig fred. Det gjorde Jesu disciplar. Det gjorde han här, både i svaghet och i frykt. Jajamän. Du, lär oss inte bli så överfladdiska så vi tror att vi aldrig möter frykt eller oro. Utan det är sant att vi icke tränger och frykter. Men det är en helt annan ting. Att sen säga jag frykter ej, är aldrig rädd. Jo, jamen att jag är det. Jag både frykter och rädd ibland. Men Herren är starkare än allt det här, vet du. Och därför så kunde han använda Paulus i hans svaghet, frykt och med stor väven. Och min tal och min förkynnelse var icke med övertalande ord från mänsklig visdom, men med ånds och krafts bevis, för att deras tro icke skulle vara grundet på människors visdom, men på Guds kraft. Vänner, Paulus hade haft väldigt mycket att rosa sig av när han kom, om han ville. Han kunde ha förtalt att jag är av Benjamins stamme. Det var väldigt fint. Jag har tidigare, jag håller väl ibland, mötte där med människor i kristet sammanhang som har haft någon känd position i världen. Ja. Och då vill man gärna dra in världens del i det hela, så man kan exempelvis avertera före detta operasångaren. Ja. Han kunde ju ha sagt så här: jag är före detta fariser. Och det var inte vem som helst som fick bli en farisee. Han skulle kunna hålla hela budet. Han var utdannad, han var höjt aktad. Han brydde sig inte om det, vänner. Han sa inte heller att jag huskar under min studietid vid Gamaliels fötter. Han var inte intresserad i, höll jag på sagt, om han hade gått på Oxford eller Cambridge eller borta i staterna eller nere i Frankrike. Nej. Han talade inte om sin långa utdanning. Han var säkert både filosofidoktor och teologidoktor och lite mer till. Inget av det brukte han. Men han brukar någonting helt annat. Det som kan förvandla ett människohjärta. Som kan göra det svartaste svarta vitt. Det som kan tränga igenom och förvandla familjer, mor, far, barnen, ungdomarna. Utan Jesus Kristus och han som korsfäst. Han tog upp det som var skammen för många. Och det var det han kommer med i sin frykt och sin bävan. Inget av det andra brukte han. Centrum av de här verserna är nämligen verserna 2, 3 och 4. För jag var fast bestämt. Han visste: det här är vägen som vi ska gå på för att kunna ha ett gott hopp. För att ha ett hopp för evigheten, så är det på att jag icke vill vita av något bland er utan Jesus Kristus. Allt det andra, det la han till sides fullständigt. För han är och vill använda det. Gud, han vill bruka det. Och jag säger halleluja. Det är Guds kraft som ska bli bevisad ibland oss. Det är inte att vi blir bevisad någonting. Historien bevisar det här, vänner. Gud väljer vem han vill. Jesus utrustar och döper i helig ande och ild. Tänk att det finns människor idag som är lite skeptisk till att få uppleva den helig andes dop eller fyllde, vilket du vill kalla det. Och ändå är det Jesus som gör det. Det är inte den helige som döper i helige. Men det är Jesus. Efter mig, säger Johannes, kommer det en som ska döpa er i helige. Det är väl fantastiskt. Han är med. Och han väljer och utrustar. Och när vi läser kyrkohistorien, missionshistorien, då är det gripande att se: vad är det han får fatt i? Vem blev Indiens apostel nummer ett? En skomakare vid namn William Carey. Vem skrev så otroligt många sånger vi fortsatt synger? En blind dama vid namn Fanny Crosby. Det var ingen som hade tänkt innan. och sade: åh, om vi fick Fanny Crosby i vår mening. Vilken resursperson. Hon skulle förvandla hela omgivelsen. Nej, men Gud hade valgt och hade lagt nog i händerna på henne som hon fick använda. Och för att ta till Bergens avdelning så kan vi tänka på Marie Monsen som en levande missionär i så många år borta i Kina. Det är gripande att läsa när man Marie Monsen beskriver väckelsetiderna som gick över Kina. Och när de kinesiska bröderna kom fram och talade med henne när hon hade talat. Varför, sa de, varför sker det på denna måten när du talar till oss? Vi talar mycket bättre än du. Ja, och det kinesiska språket är jag helt säker på att det var mycket bättre. Men de tyckte nog att det var bättre ellers också. Och ändå sker det när du talar. Varför? För Gud hade valgt Noe. Gud hade tagit fatt i Noe. Gud hade placerat Noe på den platsen med ett kall till sin del. Och det här, det går igenom. På 1800-talet gick det många väckelsesbevegelser över Sverige. Det finns en liten bevegelsetid under kort tid som är nästan avglömt av alla. Som kom för allt annat stort bröt igenom. Och det är märkligt när man läser, det finns väldigt lite litteratur kring det. Men det är lika sant att mellan åren 1840 till 45 så har vi någonting som kallas för roparrörelsen i vissa stora delar av Sverige. Vad var det Gud tog och brukte på den tiden? Ja, det var barnen. Det var som er jenter här. Dig, yngre. Var en 6 eller 8 år gutten som ställde sig upp på Jönköpings kyrka på kyrktaket och predikade länge för dem. För onden fallt över dem och de talade. Den förtryckta allmogen, alltså bondestandet som hade det så vanskligt under adeln och liknande. De samlades utanför torp och annat där tonåringar fick uppleva att de hade ett budskap ifrån Gud i himlen. Och icke lät myndigheterna de hålla på heller. De placerade in dem självföljlig på forskjellige asylmottag. Och med asyl menar jag inte det vi har här. Utan då var det ju sådana här saker för behandling av sådana som inte var helt klar i knoppen. Gud brukte det ingen kan förklara. Det han tog det som inget var för att visa vad han kan. Och vad som kan förvandla människors hjärtan. Linda Östnäs borta ifrån Sundmöre beskriver sig enkelt, kort och gott: jag är en gatskärring ifrån havgapet. Ja, men gatskärringen från havgapet gick i land med ingen av de kristna ledarna gjorde i Norge tidigare. Är det inte märkligt? Han tar det han får Gud och det han vill och det han utväljer. Vänner, Gud är en stor Gud. Så ville jag spöra er här och jag ska sluta alldeles strax. Och då vill jag gå tillbaka till det här lilla minnordet till er ungdomar. Jag vill läsa ur profeten Jeremia 1 och versen 7. Men Herren sa till mig: sik är jag bara en ungdom. Jag skulle vilja travestera uttrycket och säga så här: sik är jag för gammal. Si icke jag är för upptatt i middelalden. Si icke jag är en far som har så många forskjellige järn i elden. Så jag sträcker inte till att vara hos dig här. För du ska gå till alla dem jag sänder dig till. Och allt det jag befaler dig ska du tala. Det är kallelsen i vår tid 2008 till dem som bor runt omkring på Nästun. Det är att den här lokalen utvalgt av i världens ögne så ser det inte ut något väldigt. Det är en samlingslokal och det har man varit van till att här har funnits. Men det Gud väljer, det väljer han att göra under med i sin tid. Och då skulle jag vilja fråga dig: är det så att du vill ge respons till han där i himlen? Du vet, han kommer inte med de här mötena och påminnelserna till oss ur andra, ur första och andra kapitlet på Korinthierbrevet, om det inte är så att han har ett ärende. Och jag har varit så överbevist i flera dagar att det här är något jag skulle dela med er. Och därför så gör jag det frimodigt och säger, han har valgt både dere och noen speciellt till uppgaver som du har protesterat för och sagt, jag kan inte, jag förmår inte, det är omöjligt för mig, ta den eller ta den. Du säger precis som Mose, jag kan inte, sa Mose, det går inte, jag kan inte prata. Men han kunde ju prata med Gud. Så till slut blir Gud nästan lite, ser det ut som lite irriterad på Mose. Kan du inte ta med dig din bror? Han kan snacka i alla fall, sa han. Ja. Aaron. Och han fick med sig sin bror, men han hade mest bekymmer med brodern sin. Ja. Och i slutet av femte Mosebok, så mannen som icke kunde tala, han håller en predikan, en avslutningspredikan som går över tre kapitel. Med skärpa, med tyngde, med just det som han påstod han icke kunde. Varför? Gud valde en myrder som heter Mose. Och han placerade honom i aktiv tjänste från han var 80 år. Han hade varit i örkendelen innan och fått lärt sig hur det var att valla fåren innan han skulle ut med hela denna stora skara. Den är Gud. Han är suverän. Han tar vem han vill och använder vem han vill. Om det är barnen, tenåringarna, om det är de gamla. Men han vill bruka oss i den tid som är. Jag skulle så önska att det var någon som i detta möte sa i sitt hjärta, Herre, det får gå hur du vill, men jag vill att du använder mig till det du kan. Du vet att då är vi inte så väldigt intresserade i att vi ska göra så stora ting. Det är inte det att vi ska få en framträdande plats. Det är det att vi upplever, Herre, bruk mig som jag är. Det var en predikant i Amerika som hade en möteserie. Och den var väldigt härlig. Det var väldigt många som kom fram till förbön. Och det var väldigt många som upplevde både frälse och helberedelse och det ena med det andra. Och han tyckte det var som predikant lite spännande, så vet du, att lägga händerna på dem. Och så hände det någonting där, va? Det hade ni tyckt med, kära Gud. Och den ena efter den andra blev frisk. Så han kände sig riktigt på. Svenskt uttryck, det var riktigt på, kära Gud. Och så skulle han på nästa serie. Då tänkte han att nu är det bara att fortsätta. Det är bara att be, vet du. Jag bjuder fram dem och så ber jag för dem. Och så blir de friska och förvandlade precis som på förra stället. Och då, han gjorde det. Och det skedde icke ett smack. Och då blev han väldigt frustrerad. Och då hörde han Gud tala till honom. Så sa han, husker du han snickaren på förra platsen? Ja, den hade han irriterat sig skräckligt på. En snickare. Och han var framme varje gång de var för de psyke. Och så samtidigt som pastorn så la han händerna på dem. Då sa Gud, det var snickaren som hade gaven. Ja, vänner. Han tar vad han vill. Snickar, fiskar, trygda, gammal eller ung, var en uppgave i Guds rike. Vänner, var tacksam för att ni är många familjer. Jag skulle vilja säga, ni har en stor uppgave här på nästun till välsignelse för barn. Jag brukar säga att barnen är vår framtid. Och jag ger rätt i det på en måte. Men jag skulle vilja säga, ni unga föräldrar, ni ligger väldigt nära mitt hjärta. För världens ande vill plocka ifrån er allt annat än detta, att bana vägen för era barn. Och jag skulle vilja se bana vägen för dem. Se till så att det inte ligger stenar där hemma. Lär dem uppleva och höra att nu ber mor och far i sitt rum. Kanske ni ber tillsammans med dem, jag förutsätter det. Men det bästa jag visste som tenåring, det var när jag hörde när mamma och pappa bad i rummet bredvid. Det är inte så mycket alla orden kring det hela, men det var att de bad. Och jag hörde det in. Åh, vilken betydelse det har. Det är länge sedan mor och far fick flyttebud. Men du värden, så gott det att veta att de bad för mig och för oss alla. Ska vi be? Ska vi be att ingen blir igen när Herren möter och hämtar det sina. Herre Jesus, tack för vännerna här på Gott Hopp. Lär det vara så att de ser storheten i att du väljer akkurat det du vill. Rör deras barn. Välj ut den kommande generationens missionärer, Herre. Tala med dem i deras innersta hjärta, dem som är i bibelklassen, och låt dem få se sitt lilla jag som Jeremia gjorde som ung. Halleluja. Möt de äldre ibland oss, Herre. Möt dem som har vandrat många år samman med dig, och låt dem se det, att de banar vägen för den kommande generationen av medelålder och unga vuxna. Herre Jesus, tack att du ska hjälpa oss att få flytta på en del av stenarna vid sidan om, så att det är möjligt att i vår tid ta emot och uppleva det du vill i våra liv, så vi kan vinna människor för himlen i Jesu namn. Amen. Jag tror att jag prövar med att se om det går att synga. Man vet aldrig det. Kanske kan ni sången, då synger ni med i koret. Hör vår höstens herre om den kallar. Vem vill följa mig på marken? Själer synker och i döden faller. Vem vill bringa dem mitt frälses tid? O herre, Herre, ta, låt mig glädja, rensa mig. Herre, ta, o Herre, ta, låt jag svara, Herre, jag känner. Tusen är i hedenskapets nare, lever utan Gud och utan tröst. Skynd dig vän och bland dig med den skare som går ut i Herrens stora höst. Sänger ni med? Och Herre, Herre, kom. Låt Gud glädja det rensa mig. Herre, kom. O Herre, kom. Så glad jag svarar, Herre, jag sänder mig. Höstens korta tid, den är snart omgen. Tjänen är från marken, faller sen. Till den lön som väntar på det kommer. Herre, la mig vara en av dem. Herre, far,
Herre tack. Låt Guds frälsa rensa mig. Herre tack. Herre tack. Klagans svar. Herre rensa mig. Otala Gud. Tala Gud, låt din andas röd beröra mig. Tala Gud, tala Gud, för glad jag svarar, Herre jag känner.
Det var yrkesvägledning i realskolan som jag gick i. Och jag kom in till yrkesvägledaren. Om jag huskar rätt så var det en dama som satt där. Så sa hon, vad du tänkt dig då att göra när du är färdig? Och då sa jag någonting som jag inte hade råfört mig med en människa. Inte sagt till mor och far eller till någon. Så sa jag, jag ska bli sångare evangelist. Då såg hon på mig så sa hon, då vet du säkert bättre än mig vad som trängs till. Vet du vad det var? Gud hade redan när jag var i den här åldern, som de ungdomar är, talat i mitt innersta vad han vill. Ska vi be? Herre, ta hand om det dina. Värna alla ungdomarna, alla barnen, alla unga mammor och papper. Värna dem från det onda. Och lär det vara sådant att det är någon som den här stunden tar det där skrittet och säger, Herre, jag gör det du har planlagt. Så får vi veta att det blir bäst. Amen. Icke si, säger Herren, att du är för ung. Icke si att du är för genert. Icke si att du icke kan. Icke si att du är för gammal. Och icke kan tala som du en gång gjorde. Men si mig istället detta enkla lilla ord. Ja, Herre, så ska jag bruka dig där du blir placerad. Och du ska prisa mig. För det som inget var, det valkte jag. Det som inrömmer sin ydmykhet inför mig, dem kan jag så ha bruk för. Så vill jag hängna om er på den här plats, säger Herren, med nåd och välsignelse över alla dem som ni får nå till frälsning och välsignelse. Amen.